Ja, nu är det så här att nu har vi åkt bil i, vad klockan? 7 på kvällen, sen 10:30. Och det tog 2 timmar, säkerligen 1,5, att komma ut ur Rigas Jurmala. Vi körde 0,5 centimeter på kartan och det tog flera timmar. Och vi frågade på 2 bensinmackar. Och sen så körde vi och körde och körde och körde. Och sen kom vi äntligen ut ur Lettland. Och så fort vi kom in i Litauen så var vägarna mycket bättre.
Bada i Baltikum, del 3, Klaipeda.
Och fälten var mycket gulare. Och sen körde vi och körde och körde och så stannade vi på ett litet ställe och åt konstiga små pannkakor där det var barnkalas och massa träskulpturer i trädgården. Och sen när vi kom fram till Klaipeda så hade vi ingen karta. Och sen när vi kom fram till hamnen så fick vi inte plats på första färjan. Men vi fick plats på andra färjan. Och sen så körde vi och körde och körde och körde genom sån här. Och det såg det inte ut som Skåne längre, utan då såg det mera ut som ett fjäll eller som Öland eller något. Och sen helt plötsligt så kom vårt urgamla hotell som är lite sönderrenoverat men som ska vara från 1700-talet med jättefula stolar med heltäckningsmatta på. Och det är 3 kilometer till Kaliningrad och imorgon ska vi klättra upp på 60 meter höga sanddyner dit man antagligen får ta bilen.
Vad kommer härnäst?
Det är den litauiske moderna författare, eller moderna författare som inte är supit sig full och älskat bland Nidas sanddyner är inte värd att nämna.
Så är det.
Ja.
Vi kommer tillbaka till Nidas sanddyner, Litauens eget Sara. Men först ska vi tillbringa en eftermiddag och en förmiddag i Klaipeda. För det går ju inte att bada sig genom hela Baltikum.
Klaipeda, Litauens tredje största stad, ligger vid Östersjön. Bara 30 mil från Visby. Den blev nedbränd av svenskarna på 1600-talet och bombades sönder i andra världskriget. Den litauiska kusten hörde länge till Ostpreussen. Det var efter första världskriget som tyskarna förlorade Kuriska näset och Memel, som stan hette på den tiden. 1923 annekterade litauerna området och Memel döptes om till Klaipeda. 1939 stod Hitler på torget, på teaterns balkong och proklamerade Anschluss till Tyska riket. 1944 kom så Röda armén, men då var det bara 28 människor kvar i hela stan. Sen så följde den sovjetiska ockupationen.
Nu ska vi se. Nu är det måndag morgon utanför hotellpromenaden. Nu väntar vi på att Jonas Öhman ska komma. Och han kan alltså allt om Litauen. Ibland känns det som att han faktiskt är mer från Litauen än från Sverige.
Då, 1990, så kommer han alltså till ett grannland, får vi kalla det då. Där stämningen är alltså å ena sidan tryckt. Vad händer nu? Vad ska ske? Man känner så att pansarfordon står bakom hörnet. Går in, andra sidan då en väldig eufori. Alltså nu äntligen, alltså efter 50 års fullständigt vansinne. Då, så äntligen har vi en chans. Alltså nu kanske. Vi ska till varje pris. Det spelar ingen roll vad de tycker de här. Och så då, och den här då spänningen, naturligtvis den här idealismen, naturligtvis de här väldigt dunkla undertonerna i det man inte kunde, jag inte förstod, men jag kunde känna då ju folks, när jag då, jag var här så olagligt helt enkelt, och när jag går ner på stan så jag byter om, jag tar alltså lite på mig litauiska kläder så att säga, och ja, så här så nyanser som man dessutom då står på ett grått torg och känner att ja, om det nu går vägen det här så kommer det här att förändras starkt inom på en mycket kort tid, och det fick jag ju rätt i. Nå, allt detta sammantaget, och så återvänder till det här, ja, ska vi säga, Bullerby-landet, så att säga. Eller vad man ska kalla det. Kände att här är någonting som, här är en bit som har tappats bort någonstans. Alltså, vad i hela friden är detta? Och detta ledde ju till då ett engagemang som håller sig, står sig än idag.
Ja, det verkar ju, alltså, minst sagt, otroligt intresserad av det här. Du har ju översatt massa litteratur.
Mm. I det här läget så är det väl plus minus 6 böcker, tror jag. Hur man räknar, har det översatt någon tillsammans med några andra också.
Alla slags förhållanden tar slut. Du kommer att reta upp dig på bagateller, till exempel att du brukar vika ett fullskrivet blad på tvären medan han viker det på längden. Du kommer att bli helt ensam, bli ingen utan något eller någon. Ensamheten kommer att återvända med dröjsmålsränta, som en snödriva som kanar ner från ett vårtak i Gamla stan. Efter att det tagit slut mellan älskande men olika personer kan man, inte utan möda, ändå gå vidare. Efter att det tagit slut mellan två likar är det en del av själen som går bort. Även om man väljer nya kläder, läser komplicerade böcker och köper fisk på saluhallen.
Att Gidra Radvilevichuetos texter har blivit översatta, nu senast i essäsamlingen Café Tabak, gör mig så glad. Jag vet att det är en illusion, men det är som om jag har fått en ny väninna. Lite ironisk, slagkraftig, lagom neurotisk, med en filosofisk blick på vardagen, männen, moderskapet och medelåldern. Och med hela det postsovjetiska bagaget. Hon är född 1960 och bor i Vilnius. Jag läser hennes essäer om och om igen, genom hela Baltikum. Nu är hon i Tallinn.
När vi kom hem stekte finnen lax i köket. I tankarna gick jag fort igenom hur jag med 2-3 meningar skulle säga till väninnan det där jag kom på angående en som är en lik på engelska. Men istället sa jag bara en mening. Din sambo är en mycket god människa. Det vet jag själv, sa hon, men jag har tråkigt tillsammans med honom. Vi drack vin och åt fisk med en sås på litauiska champinjoner. När väninnan för en kort stund gick ut i rummet sa finnen: jag har 3 söner, men om vi vore yngre skulle jag vilja ha ett barn till med henne. Vad för fint litauiskt namn skulle du ge till en pojke nu om du fick en? Coca-Cola Plaza Vingis, sa jag. Till en flicka också.
Alltså, det är så här, går man runt här och tittar runt och i synnerhet med någon lokal och så, ja, här fanns lokal och sovjetiska hjälpmilisen. Här la de liken efter kriget. Mm. Alltså, här sköt man judarna. Här. Alltså, det finns massor.
Varje hörn har sin.
Ja, för att tala om den typen av nyanser. Sen finns det ju andra också. Ja.
Vad kommer vi fram till nu? Nu ska vi se. Ja,
vad är detta?
Jonas Öhman vet så mycket om Litauen. Han har varit här i 5 år. Jag har varit här i 3 timmar. Jag vet ingenting.
Vad mycket blommor.
Nu står vi och tittar på ett monument. Det är ett upp- och nedvänt jättesvärd med en hög av blommor nedanför.
Vad är
det? Det står det.
Vad kan det här vara? Frågar Jonas igen. Och jag börjar svettas. Det känns precis som när jag gick i skolan. Vad händer om jag svarar fel?
Otroligt mäktigt det där.
Ja.
Svärdet.
Jag kan säga, det här är ett ganska bra exempel på just det här extrema avståndet mellan länderna. Så det här är alltså platsen där de stupade, som alltså de som alltså befriade, beroende på hur man ser det då, Klaipeda 1944 på hösten. Och det är alltså då så att säga den så kallade platsen dit man går den 9 maj, som alltså är Dienpa Biedoj, det vill säga segerdagen, som firas så väldigt intensivt i nuvarande Ryssland, alltså den sovjetiska högtid, som vi tydligen ser än idag då firas med all den äran, om man säger så. Det handlar ju naturligtvis i första hand om ryssar som fortfarande bor i Klaipeda, men inte bara. Det här är alltså det här, ska jag säga, det kallade då fosterländska kriget. Det finns många, många lager i förståelsen av vad det är för någonting, hur man ska tolka det och så vidare.
Men du Jonas, kan du berätta lite grann om vem är det vi ska träffa nu?
Han heter Zigmas Stankus. Han är före detta fallskärmsjägare och i Sovjetarmén. Han var en av dem som tog flygplatsen i Kabul 25-26 december 1979. Det vill säga när Sovjetkriget kan vi säga då, i Afghanistan inleddes med en, ska säga, en kupp. Där man då alltså försökte sig på ett snabbt maktövertagande i Kabul. Han har skrivit en bok om sina upplevelser i Afghanistan. Som heter då Hur man blir en albino. om alltså en litauisk värnpliktig då, som alltså hamnar fullständigt ovetandes då i Afghanistan och kastas alltså in i en av vår tids mest traumatiska och blodiga konflikter. Sovjetunionens Vietnamkrig då.
När vi landade i Kabul och tog över var befolkningen osäker på vad de skulle tro. Lät oss hållas. Väntade. Avvaktade. Det var bara strider på några få platser. Nu brinner hela landet. Vi har stulit och plundrat i varenda by. Det är så kallt att vi hackar tänder under de tunna soldattäckerna. Så vi går till byn och tar deras filtar. Vi pissar mot moskéväggen. Eftersom vi inte fattar vad det är för byggnad. I jakten på pengar sliter vi upp det tygstycke som Koranen är inlindad i. Kastar boken på marken när vi inte kan läsa den. Vi skapar en vrede som är bortom all kontroll. Och vi betalar med blod för vår dumhet.
Sigma Stankus blev kvar i Afghanistan i 18 månader. Idag är han 47 år och författare till 2 böcker. Han ser ut som en lite sliten Roman Polanski.
Первый ранд книга Сиро Сури, что с турнибы советней армии, с оружием, в Афганистане, советней армии Монтяко, доливают Афганистану корять. Ты вот он, обидви книга с фактически, первая книга это Ира Кип, Бевеки Бденоровщис, он трое книга это Ира Кип, еще где, кстати,
Den andra då, som heter Hägringen, Mirage, handlar alltså mer om den ska säga, den andliga, själsliga delen, så återvändandet, att bearbetningen av de här upplevelserna.
Sigmar Stankus har aldrig sett sig som författare. Hans böcker föddes ur förbudet att tala om det som hade hänt. Jag var betraktad som en lögnare, säger han. Ingen trodde på mina berättelser. Inte ens mina gamla kompisar i kvarteret där jag växte upp och dit jag återvände när jag skickats hem. Någon psykologhjälp fanns inte inom Sovjetarmén. Ingen rehabilitering. Soldatens liv var lågt värderat. Någon kompensation för stupade utgick aldrig. Det enda de anhöriga fick var en gratis gravsten.
För att ge en idé om just det här, hur man värderade så att säga, vår insats då i det här så att säga, sovjetsystemet, så kan jag säga att när jag avslutade min tjänstgöring så fick jag 126 rubel, vilket möjligen välvilligt skulle kunna omsättas till ungefär 1000 kronor. En månads så att säga, ja, såld så att säga, på 16 rubel, ungefär 100 kronor.
Under operationen skjuts en av helikoptrarna ner någonstans i bergen. Hela besättningen brinner upp tillsammans med vraket. Efteråt får vi höra att en helikopter från Kabul landat i lägret hos en av våra plutoner som tagit 10 fångar. Helikopterpiloterna bytte till sig fångarna mot några dunkar ren sprit. De lyfte från lägret och hovrade en stund, ungefär 20 meter upp i luften. Sen börjar de slänga ut fångarna genom dörren, en efter en.
Men det, så här, utifrån så kan man ju inte förstå det överhuvudtaget, men liksom, överhuvudtaget en syn på vad människan är.
Kip så kisim ilgaiško irgi atsakymų i kaip gyventi toliau, kokias nuostatas nusistatyti sau, nusispjauti visą pasaulį ir ignoruoti visus, ar kaip čia gyventi. Ir neradau geresnio atsakymo, kaip gyventi, sakysim, kokią gyvenimo konstituciją pasidaryti, kaip 10 dievo įsakymų. Aš nesakau, kad aš esu tenais, kaip sakysim, stiprus katalikas, bet žodžiu, stengtis gyventi pagal 10 dievo įsakymų ir čia kitko nebereikia ieškoti kažko tai.
Jag hade under lång tid väldigt svårt att hitta så att säga, någon väg, någon balans, någon slags rättesnöre. Och det kan låta banalt, men till slut så ändå det som jag ändå fann som en möjlig väg att gå, det var att ta Guds bud. Jag är ingen starkt troende katolik på något vis, men det var ändå någonstans där som jag, det här är en slags etiskt förhållningssätt till omvärlden, att det var det som ändå fick mig så att säga någon på någon slags rätt köl.
Ну, вот скажи мне, как бы, тек первая, тек вторая книга, когда нас iki galo, sakysim. Aš, vat, mes dabar inter, jūs interviu iš manęs įmote ir viską per daug, kaip sakysim, taip graudžiai piešiama. O pas mane tiek pirmą, tiek antrą knygą aš apie baisius dalykus rašau su tam tikrų jodų jumorų, sakysim. Kaip ir jūsų klausimą galėčiau atsakyti tenais, na, momentais pasireiškintis juodas jumoras, toksai grubus, kaip ir jūsų klausimą galėčiau pasakyti, ar pakenkė jums tipo to tarnybą, ką nors armijai, tai galėčiau pasakyti, skrodimas parodys. Smegenų gydymai yra ar nėra.
I allt det här, nu tycker vi kanske att det här blir väldigt sorgligt alltihop, man skulle också kunna anlägga en svart humor så att säga, på det här och hitta vägar möjligen på det sättet att uttrycka sig på ett sätt som gör att ja, andra förstår det inte. Jag skulle till exempel fråga om jag har blivit påverkad, jag har blivit skadad av Sovjetarmén så skulle jag kunna svara då som en slags att det får obduktionen visa.
Nu går vi ner trapporna. Vi ska träffa en poet. Det är första poeten vi träffar faktiskt på den här resan. Vi gissar vem det är. Det är inte den här personen som kommer där borta.
Det är väl en tant i en liten bärskappa, så det tror inte jag heller.
Och sen kommer någon äldre man där borta i basker och en drar en väska efter sig. Det kan knappast vara han heller. Men det kommer en kille i t-shirt bakom här. Vänta, om du ställer här bort så kommer en kille.
Tror du det?
Då
gissar vi hur lång gitarr det är. Jag tror att han är 73.
Fast han ser lite så här för kraftig ut för att vara poet.
Jag ska vara diktig fast man har muskler.
Jag vet. Här är en profilbild på honom och så hänger en vitlök framför hans ögon.
Jag har alltid trott att det var en halvdöd groda, men det är klart att det är en vitlök. Ja.
Nej, det där är inte han. Men där då? Han kan ju komma från det hållet, från järnvägshållet.
Han kan komma bakifrån också, på
tvärgatan. Och den där farben då? Med skägg?
Nej, det där är inte
han. En mustasch eller?
Ett intvålat gap satt hos barberaren och lyssnade på radio FM 91,4 MHz. Det kom vatten i rakapparaten och 220 volt slog över i örat så att saliven fräste. Sen svorde vi Gud att det klart och tydligt hört hur Vatikanens direktör sa det. Ni har hört Herrens röst.
Kommer han nu? Ja, det där är han. Helt klart. Nej, men inte med en sån stor väska. Han har ju någon slags bag med sig, men han kanske har med sig lite dikter till oss. Det där skulle kunna vara han, för den där killen har väldigt kort hår. Gintaras.
Och så röker han.
Och han röker också. Då kan man tjuvröka. Ja, men han kanske är biffig. Det var ju du själv som sa det.
Poeter kan också ha muskler.
Ja, det är han. Jag lovar. Och han tittar här. Ja, men det är han. Helt klart. Och så röker jättemycket och så här. Ja, det är han. Garanterat. Jag lovar. Jag lovar. Ja, det kan inte vara någon annan. Det måste vara det. Jag blir jätteglad. En poet som röker. Med en polisong också. Ja. Visst. Ja, det måste. Hej. Hi, Gintaras.
So nice to meet you.
Yeah, hello. It's nice to meet
hello.
You too.
Katarina.
Gintaras.
We were standing looking here, and looking at everyone
the
coming.
Same,
see if it's you.
Same guy, yeah.
Mig kan ni fortfarande lita på, men här är inte säkert. Här har aldrig varit säkert. Ingen rörelse finns som räddar oss. Ligga i sanden, titta på himlen, bli begravd av sand. Fylla ögonhålorna med sand. Tänker bara.
Bada i Baltikum, del 4, Nida.
I have been in this domestical skyscraper in Terrassa.
No.
Vi är inte riktigt i Nida än, för vi är på väg upp i skybaren på Klaipedas skyskrapa som ser ut som ett K.
Oh, just a moment, I think 21 or 20, maybe 21.
Oh, it's going down again.
No!
Det finns två hissar som på ett kryptiskt sätt går halva vägen var och som ibland byter riktning och åker åt fel håll. Gintaras Grajauskas är poet och har blivit översatt till svenska med samlingen Benflöjt. Han är utbildad dirigent vid musikkonservatoriet i Klaipeda och spelar bas och sjunger i ett band.
I'm professional musician, yes. Not a professional yes. Poet. That's an absolutely terrible professional poet.
Han bygger sina dikter av vardagliga vändningar, gehör, tonfall. Men den kanske bara är skenbar, den förmodade lättheten.
Poeter är som indianer. geriausiai būna numirę. Dar poetai yra labai žmogiški ir šiaip labai žmogiška būti poetu, indėnu ar mirusiu. Poetai yra tarpininkai tarp ir bendrininkai be. Statistinių sielų ganytojai, šokančios maro žiurkės. Norėdami padaryti įspūdį, jie kepa kiaušinienę, serga gripu. Susitikę poetą, kalbėkit su jo lyg niekur nieko, apie mergas ir futbolą. Nes poetai yra naivūs ir tiki, esą kaip visi, tai tiek apie jos.
Poeter är som indianer. De döda brukar vara bäst. Poeter är också mycket mänskliga. Och ja, det är mycket mänskligt att vara poet, indian eller död. Poeter är både mellanhänder och en i gänget. Statistiska själarshedar, dansande pestrottor. För att göra intryck lagar de äggröra, får influensa. När ni träffar en poet, prata med honom som ingenting. Om brudar och fotboll. Eftersom poeter är naiva och tror att de är som alla andra. Nog om dem.
It's a very difficult thing to talk about poetry. I think in my native language too. Sveiki, švyturio ekstros. Big one or...
Big one.
Big one. Tris didelis. Perhaps as a some kind of autism. Sometimes I think what I don't living my life. I'm just screening, just looking around and just writing poems and when I will be dead and somebody will ask me. What you do in your life? It will be very stupid answer. I'm just right.
Vad ska man prata med en poet om? Vackra balkonger, kärlek, fotboll. Vi går genom stan, hamnstråken med lyftkranar, en gammal stadskärna med jazzklubb. Gintaras röker hela tiden. Han har kraftiga polisonger och svarta gabardinbyxor. När Gintaras var liten fick de soliga dagar i en svensk TV. Det var bara bilder, inget ljud.
So you are very lucky because you was in the another side of the sea.
Efter en stund ställer vi in intervjun och börjar prata om saker som blir till när man gör något annat. Fraser som liksom geggar sig fast i huvudet medan man försöker lista ut hur det nya soffbordet ska monteras. Kanske sitter han just nu i en annan del av sitt huvud och skriver en dikt om det här samtalet.
Lithuanian science.
Yeah, this is Lithuanian science. You don't have those small green men. In Sweden we have small green men when you go across the street.
Small green men?
Yeah, small green men. Like signs when you can walk, when you can go across the road. It's like a big sign for the car and then it's a smaller sign for... from pedestrians.
Jag undrar om det är rätt ställe vi går upp. Jag menar, för man får inte gå på sanddynerna för då blir man utsparkad från Kuriska näset. För de är ju världsarvsmärkt av UNESCO så man får bara gå på ställen som där det finns inhuggna trappor eller räcken och sånt, stigar. Man får inte springa vind för våg. På dynorna. Här var det brant.
Här var det brant, ja. Det sägs ju att de här sanddynorna, de sjunker för varje år. För det är för många turister som går på dem. Så att inom loppet av en 30 år så kommer de antagligen inte finnas kvar. Nu börjar uppstigningen här. Nu. Ja, fast det här är något. Antingen ska man gå mot 7, 8 eller 9.
Vi går mot 7, vi har ingen karta som vanligt.
Oj, ska aldrig mer röka.
Nida är den största orten på Kuriska näset. Den 10 mil smala, långa remsan av sand mellan Klaipeda och Kaliningrad. Det var vinden och det var vågorna som skapade Kuriska näset för 5000 år sedan. Och sen lite fällda träd som satte sanden i rörelse. Men nu är det så att dynerna är på väg ut i Östersjön. Och det med en hastighet av 5 meter om året. Området är nationalpark och på UNESCOs världsarvslista sedan 2000. Turisterna är 1,5 miljon om året. De, vi, är som vanligt både inkomstkälla och miljöhot.
Det börjar bli sand där.
Jag fattar inte vad alla andra turister gör på Kuriska näs, att de bara sitter och fikar.
Ja, men de sitter framför sina små röda snickrade trähus och tar en morgonöl.
Jag vill gå till Ryssland.
Men kolla på det här, jag vill inte gå någonstans. Det här var ju fantastiskt. Vad häftigt. Ser du?
Take me into the bubble.
I talk very good English. Yeah. No? Yeah. People going crazy,
Your excursion company, ne?
Yeah.
Yeah. I come here to relax,
drink.
You know?
Yeah.
Relax. No.
We come from Klaipėda.
Okay, good luck.
Kas yra interneto centre? Mystikai sako, interneto centre tupi voras. Netiesa netupi, sako profiai. Tai tik didžiausias pasaulio šiukšlynas, pilnas benamių su naršyklėmis. Įdomiausia, jog internetas yra niekur. Mes ten turime savo adresus.
Mystikerna säger att mitt i internet sitter en spindel. Det är inte sant. Det gör det inte, säger proffsen. Det är bara världens största sophög, full av hemlösa med sökmotorer. Det intressantaste är att internet är ingenstans. Där har vi våra adresser.
Litauens Sahara.
Men det var ganska många människor som var ute ut och gick på sanddynerna. Fast det är förbjudet. Här är nyckelpiga.
Fast det var ju för att vi, bara för att de andra gick där så gick vi där också.
Ja, just det, men det är väl en viss mått av osjälvständighet. Hav låter likadant överallt. Fast stranden var mycket mindre här. Där ligger en död fisk. Det är bara skelettet kvar. Och en liten skalbagge. Ha! En röd skalbagge. Den var stor. Nu försvann den. Vänta. Hallå? Nej. Den försvann. En liten skalbagge, en röd skalbagge. Den var jättefin. Det var en ganska stor röd skalbagge. Nej, men den försvann. Hallå, hallå. Det är jättemånga döda fiskar längs den här stranden. Och här ligger en till och en till. Och där ligger en till. Och här är en ganska stor död fisk. Och här är ett fiskhuvud.
Förr i världen livnärde sig de flesta på fiske på Kuriska näset. Men lagunen är förorenad nu. På sovjettiden var hotellen här reserverade för höga partifunktionärer och deras familjer. Men Sartre fick på 60-talet specialtillstånd av Khrushchev för att semestra här. Till Nida, en gång Niddan, vallfärdade konstnärer och författare, mest tyskar. Det sommarhus högt över lagunen från början av 30-talet, som Thomas Mann byggde för Nobelprispengarna, är nu museum. När det stormar är havet grönt med svarta vågkammar, skrev Thomas Mann om en dag vid Östersjön.
Det här måste vara Thomas Mann-huset. Det stod nämligen en kvinna här nedanför och sålde bärnstenar. Det gör de inte på något annat ställe utanför stan. Och det var tyskar som vi träffade på vägen.
Oj.
Som kom.
Våra tyskar frågade om vi också kom från Tyskland. För de hade sett oss vid Frühstück. Och då sa jag att vi kom från Sverige. från Stockholm.
Ja, das ist eine schöne Stadt. Titta.
Här gick Thomas med sin dysfunktionella familj upp och ner. Det tror jag inte. Jag tror han satt och skrev och så gick familjen. Och så slängde han ut familjen så fick de gå här.
Upp och ner för trapporna. Det ligger ganska brant upp här mot havet med en fantastisk utsikt. Det är någon slags halmtak. Och blåa fönsterluckor med vita små rutor. Nu kommer vi upp på tomten.
Han var här bara 2 år och sen så kom den nazistiska maktövertagen till Tyskland. Och sen var de inte här mer.
Nej.
Här är Thomas och Katja i Nida. I Nidden, som det heter på tyska, 1930. Och den där stackars Monica Mann, hon är alltid i bakgrunden. Titta, den där är fin. Thomas Mann vinkar farväl till Nida. Han har en överrock och ett paraply och en hatt.
Den där blicken var inte lika leka med. Undrar vad han tänker.
Undrar vad han såg. Själv står jag en halvtimme och stirrar på sanddynerna. Det är lite tröttande att titta så länge på något som är så väldigt ljust. Till slut får jag något sandigt i blicken, som en sticka. Flyr in i en mörk restaurang där det serveras flottig mat av en blonderad äldre kvinna. Delar bord med en tysk pensionär som tittar på mig och frågar om det är lika kallt här som i Finland. Vadå Finland? Svarar jag. Jag kommer från Stockholm. Mannen ler vänligt och säger att det för honom är samma sak. We call you all Scandinavians.
Alltså det här är lite häxberg när några skulptörer har gjort med massa häxstatyer placerat i trä och placerat ut i naturen. Och det är lite intressant med Litauen för att de har liksom en Stalin world. Någon gammal champignonmiljonär som har samlat ihop alla gamla Lenin- och Stalin-statyer och placerat ut dem i södra Litauen på något gammalt kollektivjordbruk. Och sen så har de också något sånt där heligt berg där de sätter upp 1000 miljoner krucifix på ett annat ställe.
Vi ska gå och titta.
Nu går vi. Ibland så tänker man så här att det inte blir så här tingeltangel överallt, men det blir ju det till slut igen. Jag undrar vad ingången är.
Är det här det ska finnas några inskriptioner på berget?
Här är någon sån där. Här kan man åka rutschkana ner på djävulens tunga.
Det är faktiskt ganska roligt. Men det var man hamnar när man åker ner där. Det här var ju fint. Men jag hade för mig att det fanns ett ställe där de hade gjort massa inskriptioner på berget. Och det var inte här.
Nej,
nu blir jag osäker för nu kan det vara var som helst i Baltikum. För att
det kanske var i den där filmen med fåren. Kommer du ihåg
det? Ja, det var det. Det var i filmen med fåren. Då stod de och tittade ner på berg där de hade skrivit saker.
Det går att köra förbi gamla sovjetiska kärnvapenbaser och monument ut med vägen. Och inte ha en aning. Jag ringer en poet i Jurmala som säger att det är fel nummer. Jag blandar Aspasias silkesmorgonrock med 4 fulla män i det skarpa solskenet på strandpromenaden i Nida. 9 på morgonen. En tiggande liten pojke i Jurmala och palmerna på Baltic Beach Hotel. Thomas Manns hårda blick bakom skrivbordet och Stankos som åldrats så snabbt. Vita nätter på Ranna Hotel i Pärnu och en uppfluten säl. Jag räknar om valutorna och ger en snabbspolad version av vår badresa för Gintaras. Och han säger, du är en samlare av skalper.
Spoksodamas i naktį pro autobuso langą mačiau kažkas pakeliai subolavo. O jei aš būčiau žymus ir turtingas, tai nešiočiau akinius auksiniais rėmeliais ir baltą odinį lietpaltį iki pat kulnų. Lygiai tokį kaip Enzensbergerio. Jei aš būčiau žymus ir turtingas, tada sėščiau automobilin ir važiuočiau savo kur noriu ir greitai, gal 160 km per valandą. Atsidaryčiau visus langus, kad vėjas pūstų, gurkšnočiau Black Label iš butelio iškišęs alkūnę. Važiuočiau kur noriu, niekur nestodamas. Surūkyčiau iš eilės keletą cigarečių ir kelias viniotusi po manim tyliai švokšdamas. Tuomet nusikeikčiau, pasukčiau vairą ir rėščiausi į medį. O ko manęs niekas nemyli, o ko manęs niekas nemyli, o ko manęs niekas nemyli.
Om jag vore känd och rik, då skulle jag bära glasögon med guldbågar och en vit regnkappa ända ner till hälarna. Exakt likadan som Enzensbergers. Om jag vore känd och rik, då skulle jag sätta mig i bilen och dra iväg vart jag ville och fort, kanske under 60 km i timmen. Jag skulle veva ner alla rutor och vinden skulle vina. Jag skulle smutta på en Black Label direkt ur flaskan med utsträckt armbåge. Jag skulle fara vart jag ville, stanna ingenstans. Jag skulle röka flera cigaretter på raken. Och vägen skulle rulla. Vägen skulle rulla under mig, tyst susande. Då skulle jag spotta ut en svordom, vrida på ratten och krascha in i ett träd. Och varför älskar ingen mig? Och varför älskar ingen mig? Och varför älskar ingen mig?
Come sail your ships around me. And burn your bridges down. We make a little history, baby. Every time you come around, come loose your dogs upon me. And let your hair hang down. You are a little mystery to me. Every time you call around, we talk about it all night long. We define.
And burn your bridges.